Mycket välkomna till Viasat Motors Formel 1-podd. Avsnitt 239 minsann är det som gäller idag. Viasat Motors Formel 1-podd med Janne Blomqvist, Erik Stenborg, där vi idag ska uppmärksamma att Sir Stirling Moss gick bort häromdagen under påskhelgen. 90 år gammal, 4x2 i Formel 1-VM utan att vinna en endaste gång. Väldigt stor förare. Vi ska prata om det senaste från Formel 1 när det gäller kalendern och sådana saker. Ross Brawn har uttalat sig igen. Det har varit ett teamchefsmöte i förra veckan. Vad sades på det mötet och får det för återverkningar på framtiden? Och vi får dessutom höra vad Ferraris teamchef Mattia Binotto har att säga om bland annat då vad han tror om start på årets säsong och vad han tror om budgettak och om man tyckte att det var rätt att man flyttar fram det nya reglementet ytterligare ett år. Vi ska dessutom prata lite simracing den här veckan också faktiskt. Det är ju, man blir mer och mer inne i det här ju längre det rullar på och ju mer insatt man blir, för det har åtminstone inte jag varit tidigare. Erik Stenborg, hemma i soffan?
Nej, jag sitter i sängen.
Ja, på sängen, okej. Okay. Det är nästan samma.
Ja, nästan samma, men inte riktigt.
Någon fin sänggavel.
Ja, tack. Tack ska du ha. Ser ut som en soffa, uppenbarligen. Ja.
Exakt. Senaste veckan varit bra?
Ja, men det har varit bra tycker jag. Det är, du vet, jag har läst någon artikel här om den här coronakrisen, att det som folk upplever nu går i samma cykler lite som en sorgeprocess, att man känner förnekelse, man känner acceptans ibland, man känner ilska ibland. Och just nu så känner jag mig lite... inte förnekelse i alla fall.
Du är lite down.
Ja, men jag tycker nu kan det nu
räcker
får vi slut på det här.
Nu räcker det. Tack så mycket. Nu har vi gjort det här. Den här övningen är över nu.
Nu går vi ut och möter folk.
Men du, det är ju fascinerande då hur, ja, men det, jag håller med dig. Man kastas fram och tillbaka mellan allt man läser. Ena dagen så tycker man, fasen, nu är det ändå lite positiva signaler, eller hur? Mm. Man bara säger, vi platåar och det är Österrike håller på att lätta på restriktionerna, och så nästa dag bara, Frankrike förlänger och i England är det katastrof, USA dör de. Du vet, man vet liksom inte vilken fot man ska stå på riktigt, va? Och sen alla dessa fantastiska diskussioner som är ibland rätt underhållande att följa på diverse sociala medierflöden, och ibland dyker det då upp någon som sitter mitt i det och verkligen har lite fakta att komma med, och så blir det intressant att läsa vad folk har för reaktioner på det. Det som är mest fascinerande, det är hur många som sitter där hemma och tycker att de vet vad som är rätt. Mm. Det tycker jag är intressant. Precis som att Folkhälsomyndigheten inte har någon koll överhuvudtaget och har ingen grund för sina beslut whatsoever. Mm. Det är sånt tycker jag är fascinerande. Utan att lägga någon värdering i vad folk tycker åt ena eller andra hållet. Va? Men det är intressant ändå hur man ändå tycker att det man själv kommit fram till via diverse efterspaningar, det är det som är det rätta.
Mm. Men det är ju det där, jag tror att det är precis det som jag nämnde, den här sorgeprocessen. Det är ju liksom att ibland så blir man uppjagad över att det är så pass öppet, och ibland så blir man uppjagad för att det är att man är inte lika öppen som man var tidigare. Alltså det är ju den där grejen, att jag tror att det är ju jättejobbigt för alla det här, och det är ju någonting som ingen har varit med om tidigare, så det är ju nog ganska normalt. Men jag tror att apropå det där att lyssna på vilka man lyssnar på, så har jag nästan stängt ner allt annat förutom 14.00 Folkhälsomyndighetens presskonferens. Det är det enda jag följer slaviskt, liksom, förutom Formel 1.
Men det var ju lite det vi pratade om någon gång för länge sedan, alldeles i början av det här, att man vill ha en kanal för allting. Mm. Man vill ha liksom en källa. En källa som man blir trygg med, så att säga. Va? Och sen blir det nästan så att det spelar ingen roll om den har till 100% rätt med allting, men då får man i alla fall en källa hela tiden och kan förhålla sig till det på något sätt.
Exakt. Man hänger upp livet på dem istället.
Så är det.
Men du, Sir Stirling Moss, har du träffat honom någon gång?
Jag skulle inte säga att jag har träffat honom, det vore att ta i, men det är klart att vi har stött på varandra genom åren. Han var ju då och då faktiskt ute på lite race. Han hade sin den här sittkäppen som är lite cool. Han hade ju liksom en pinne. Jag har faktiskt en sån hemma. Inte för min egen del. Jag tror att det är min frus pappa som hade en sån på hästtävling, vet du, där man satte ner en det var som en käpp. Det var som ett handtag och så var det en käpp och så en spik längst ner och så satte man ner den i gräset och så fällde man ut det handtaget. Och så kunde man då sätta sig på det handtaget. Och så fick man vila sig en liten stund medan man satt och kollade på vad det nu var.
Ja, och det
exakt,
hade som sagt...
Exakt hade en sån, hade Sterling Moss då in i depån. För jag menar, sen jag sett honom så har han ju åtminstone passerat 75, kanske 80 till och med. När han dog nu då i helgen så blev han blev 90 år då. Men en cool gubbe verkligen, och sen har man ju sett gamla klipp då när han jobbade med tv-sändningarna och den här legendariska intervjun då med James Hunt till exempel, där det är en fantastisk människa på alla sätt och vis, utan att jag någon gång såg honom racea. Jag tar andras ord på att han var en stor förare, och jag menar hans track record talar ju sitt eget språk.
Ja, för han kallades ju Mr. Motor Racing och tävlade då mellan 1948 och 1962. Och då, under den tiden då, så körde han 529 race, av vilka han vann 212 stycken. Inklusive då 16 F1-lopp. Och ett år, jag kan inte svara på vilket av de här åren, men då körde han 62 race på ett och samma år.
Imponerande.
Det är ganska bra tryck i racingkalendern då. Det är ju liksom inte varje helg, utan det är ju flera gånger varje helg. Hur det nu går ihop, jag förstår inte riktigt hur man gör.
Körde vi både F2 och F3 samma helg, plus F1?
Säkert massa sådana saker. Men, och det är det som jag tycker är lite spännande när man tittar på hans records i våra datastatistiksystem där. Det är just, den tar liksom aldrig slut när man scrollar. Man ser liksom alla resan ställade upp i och sånt där. Det är en sån där som man får inte i pekfingret när man ska scrolla så långt. För han körde 84 olika bilar under karriären.
Oj.
Jag menar, det är just spridningen på det. Och det var väl ganska generellt vid den tiden. Att man körde mycket. Man körde Formel 2, man körde Formel 1 och allt sånt. Men han körde ju så här speed records på Bonneville Salt Flats. Han körde Millimiglia. Han körde rally. Han körde bil helt enkelt och motorcykel.
Det är coolt ju. Och körde faktiskt på Gelleråsen, vet jag. När de på den tiden så att säga då, i Gelleråsens början av Gelleråsens karriär. Gelleråsen Arena då. Så han har varit i Sverige också då, tävlat. Och det fanns ju andra svensk kopplingar då, som vi nämnde i F1 på en live i söndags då, så var ju hans syster Pat Moss gift med Erik Karlsson på taket.
Så var det. Ja. Och han anses av många vara den bästa föraren någonsin utan en VM-titel. Han kom alltså, som du sa också, tvåa i VM fyra gånger. Och under en sjuårsperiod där så kom han tvåa fyra gånger och trea tre gånger. Så det var ganska bra record i alla fall, trots att han inte vann den här VM-titeln då. Men han avslutade sin aktiva karriär efter en krasch på Goodwood 1962. Och han låg efter den kraschen i koma i en månad, och vänstra sidan av kroppen var delvis förlamad i 6 månader. Och jag kollade på bilder nu precis innan vi började spela in att alltså det smuler kvar av bilen. Och en cool grej som han gjorde då, att han sparade den ratten, och jag vet att han hade den på väggen hemma i sin lägenhet i Mayfair, och det ser ut som en liksom, det ser inte ut som en ratt längre, eller den är liksom bara minst sagt krokig. Och därefter då så skulle han göra comeback, men då kände han att han hade gjort ett privat test då med Lotus, och då var han några tiondelar av, och han kände att nej, men jag har inte samma kontroll längre, så då la han hjälmen på hyllan. Men med det sagt då så kom han ju tillbaka för enstaka event under lång tid därefter. Jag vet att min statistiksida, det gick där till 1982 tror jag, och då körde han typ BTCC liknande grej i England, så att han körde ju fortfarande.
Fascinerande person. Sir Sterling Moss, alltså 90 år gammal blev han när han gick bort då på påskdags morgon tidigt, om jag har förstått saken rätt, och efter en långtidssjukdom då, ska väl tilläggas. Han var ju som sagt 90 år gammal då, och tiden hade tagit ut sin rätt, skulle man kunna säga. Men vi minns honom med glädje, och gå in och googla och titta på gamla klipp på Sterling Moss. Det är coolt, rakt igenom. Det om detta. Ska vi prata lite kalender då? Vårt vanliga kalenderuppdateringssnack när det gäller Formel 1-kalendern då, där vi är framme vid ytterligare ett race nu då, som är gravt i riskzonen då, nämligen Frankrikes Grand Prix på Paul Ricard. Detta efter att Frankrike nu har förlängt perioden när det inte tillåtet att ordna sportevent. Och jag gissar att där ingår även då Tour de France då, som man pratade om skulle kunna vara den lilla, ska vi säga, det lilla halmstrået för Frankrikes Grand Prix att kunna arrangeras. För hade man fått fart på Tour de France, ja, då hade det varit möjligt kanske att ordna ett franskt Grand Prix också, men det verkar som sagt inte bli av då.
Mm. Jag förstår dock inte kopplingen riktigt där emellan, för att än en gång, alltid när vi pratar om det här så kommer vi alltid fram till slutändan att det är inte organisatörerna av olika sportevent som bestämmer, utan det är ju viruset som bestämmer helt enkelt. Och jag tänker liksom, bara för att man skulle komma igång med Tour de France eller inte, vad har det med saken att göra med?
Jo, det skulle ju vara att de fick tillåtelse att arrangera Tour de France då skulle man kunna få tillåtelse att köra Formel 1 då.
Det var väl, jag vet, men det beror ju fortfarande på hur viruset
ligger till, ja. Precis, men det var väl lite att de börjar ju släppa på det lite grann då, men tydligen inte tillräckligt då för att kunna arrangera något race.
Mm. Men det senaste nu är ju ändå att man förflyttar ju starten av säsongen, åtminstone liksom, i minsta fall mentalt. Och nu ligger väl någonstans där i, jag tror att det kan absolut komma att bli senare än så, men någonstans nu så diskuterades det slutet av juli någonstans där. Och då var det Ross Brawn som uttalade sig förra veckan. Och han vidhåller då att cirka 19 race är fortfarande fullt möjligt om de lyckas komma igång någon gång i juli. Och processen som de skulle då köra, F1-kalendern, skulle vara då att man kör 3 race i rad och sen så en vecka emellan, och sen så 3 race i rad och sen en vecka emellan och så vidare då, tills man når upp till ett visst antal race som de hoppas fortfarande ska bli cirka 19 stycken då.
Mm. Och det som då efter det också kom ut var att någonting som var troligt i alla fall var en start i Österrike, och där skulle man då köra en doubleheader, det vill säga 2 race på samma ställe, gissningsvis helgen efter varandra då, och på det viset kunna stöka av åtminstone 2 race då, utan att någon behövde flytta på sig, och enkelt rent logistiskt då, med där Red Bull naturligtvis kan vara behjälpliga på alla sätt och vis då, som äger banan och som har stort intresse i att det här faktiskt sparkar igång nu då. Mm. Men det verkar vara lite politiska hinder för det där, om jag har förstått saken rätt, i Österrike, vilket gör att inte det där är helt hundra att det är möjligt.
Mm. Ja, och det är ju samma sak där någonstans, att man får ju se hur det ligger till när man börjar närma sig där då. Så att, och jag menar, ja, och det är väl någonting som ska komma till lite senare då, men Formel 1 då, enligt Ross Brawn, de prioriterar verkligen att hålla igång säsongen när de väl sätter igång. Alltså, de vill inte sätta fart på allt och sen tvingas stänga ner. Som det blev lite i Australien då. Att, okay, nu hade man inte, då trodde man väl fortfarande att man skulle kunna genomföra det på bättre sätt än vad som faktiskt gick. Men de vill liksom inte sätta igång i Österrike och sen så, jaha, och så får vi vänta, hamna i en liknande situation som vi är nu, att vi inte vet när nästa lopp kommer köras, helt enkelt.
Nej, och jag förstår det faktiskt. Det är lika bra att de har inget val, för de får inte köra på ett ställe och sen pausa på något annat, utan det här kräver ju att världsläget är på ett sådant sätt att det faktiskt är hållbart att dra igång. Mm. Men det finns ingen poäng överhuvudtaget annars att försöka ens göra det då.
Nej. Som sagt, som vi har pratat om tidigare också, att 8 race då krävs för att det ska bli ett VM, ett officiellt VM. Och deadlinen, eller som Brawn uttryckte det, drop dead point, för att hinna med det antalet är att man sätter igång någon gång i oktober. Och det han menar är då att den mest sannolika situationen är en start i Europa någonstans, om det är Österrike eller inte, återstår att se. Och att det då mycket väl kan handla om ett stängt event. Alltså att ingen publik utan bara absolut nödvändig personal är på plats då. Och det är ju just för att, jag menar, majoriteten som tittar på Formel 1 gör det i alla fall trots allt hemifrån då. Så det får man väl ta för vad det är då. Men som sagt då, det kräver ju att pandemin lugnat ner sig så pass att man kan resa ansvarsfullt, som man uttrycker då. Men han menar dock samtidigt då att F1 skulle kunna anordna en säker miljö för de som måste vara där. Alltså att man chartrar flygplan, alla är testade som kommer dit, de testas på plats, alla bor på samma hotell och så vidare. Och då kanske man skulle kunna, ja, beroende på då hur pandemin ser ut i övrigt då. Jag menar, de kan ju inte liksom isolera alla som är ett raceteam, även om man bara skickar 50 pers per team, hur det nu ska gå till. Så måste ändå liksom, de har ju sina liv och de träffar ju andra människor i privat så att säga. Så man kan ju inte hålla en helt kontrollerad miljö, men det bygger på då att har det globala läget lugnat ner sig så pass så att det är hyfsat säkert att röra sig, då kanske man kan kontrollera det bättre. Och då kan F1 då skapa en så kallad säker miljö.
Mm. Och som sagt, om alla är testade då innan och finns det minsta tveksamheter överhuvudtaget, så blir man ju nekad att följa med såklart. Mm. Vem vet om det där blir av, alltså. Herregud, det är ju så otroligt mycket frågetecken runt omkring det här, men det är väl helt uppenbart att det finns en enorm vilja att sätta igång i alla fall, och ibland så funderar man lite på varför det finns en sån vilja. Vi ska komma till det lite senare. Ska vi börja? Det var ju som sagt teamchefsmöte i förra veckan, Erik.
Ja.
Där det var ett telefonmöte då mellan Chase Carey, Ross Brawn, Jean Todt och representanter då från samtliga 10 team som då gick igenom ett antal olika delar då, bland annat då reglementet såklart, va. Och med på det här mötet fanns då Ferraris Mattia Binotto, och så här svarar han på när han tror att det kan bli möjligt att komma igång igen.
I think it's very difficult to answer. I think no one can really know it. We had a meeting yesterday with F1, FIA, the other teams. We discussed certainly the matter. F1 is certainly trying to organize, the best championships they can do this season, eventually starting early July, if that would be possible, but we cannot not have any confirmation at the moment. So I think by end of May, maybe we'll have a clearer picture. I think it's in the interest of everyone, really, to start racing when we can, when that will be possible, have as many races as we can, but I think it's really too early now to have a clear picture on what will be the future. So we know that from the sporting recs, as first to have a championships, a world championship, you need at least 8 races, but I think everyone is trying to look for more than that. I think what will be important for us is really to be flexible. I'm pretty sure that Chase and the teams, he will be capable of putting in place the best championship we can have. So I think from our side is really what there is needed, short race week and double race, whenever it will finish, packing all the races together, things that whatever will be, it's important to be flexible and making sure that we can have very good and great races as well for the fans.
Precis som för alla andra, svårt för Binotto att säga någonting om det, men återigen, man märker att de vill verkligen komma igång.
Ja, men det är ju absolut högsta prioritet, för det är ju just den här grejen att man tänker i sina svaga stunder att säga, men kan vi inte bara liksom, nu skrota vi det här och så bara sätter vi igång den här. Och det tror jag tänker, det här är bara mina personliga känslor runt det, att privat så känner man så här, att jag vill ha någonting att hålla mig till. Då vill jag hellre veta att de sätter igång i mars 2021 än att hela tiden få de här, ja men kanske juli, nej men kanske augusti, kanske september, kanske oktober. Och sen då till slut den slutgiltiga dödsstöten för min egen del hade ju, eller jag ska inte låta för allt för allvarlig, men
apokalyptiska.
Ja, men du hör ju hur jag mår.
Ja, jo, men jag har förstått att det är en dålig dag idag.
Det är en dålig dag idag. Nej, men jag ska inte säga dödsstöten då, för det är alldeles för allvarligt, men liksom just att hoppet är det sista som överger en, men det vore jobbigt om det kom när man, att man får dras med det här för länge innan det kommer. Förstår du vad jag tänker?
Det har jag sagt hela tiden. Alltså det här svarta hålet som man stirrar in i, där det inte finns en tillstymmelse till ljus i andra änden, det är det svåraste att hantera för mig. personligen, att inte veta. Och jag tror att människan rent generellt är sån. Men vi vill gärna, vi kan nog leva med en längre paus, men vi vill veta att den tar slut någon gång.
Ja, exakt.
Och när. Mm. Jag vill ha ett slutdatum, va? Sen om den är 10 månader eller 10 veckor, va? Men jag vill veta när det tar slut. Mm. För att mentalt kunna förbereda mig på det. Och i synnerhet när man som åtminstone ja, du och jag är i näringskedjan av Formel 1 så att säga, va? Så blir det ju ännu mer så här att man kastas mellan hopp och förtvivlan på något sätt varje dag. Och idag har du en förtvivlansdag och jag är någonstans mitt emellan. Och ibland, så, som jag sa i början, så noterar man en liten positiv tongång någonstans, va? Och man tycker att fasen, det är framåt juni där, då kommer det att bli full rulle på det här igen. Men så blir man liksom, får man en magpumpare igen där man sätter sig ner och kommer till sans.
Right on. Och jag vill bara än en gång vara extra tydlig med att det är fortfarande Formel 1 vi pratar om. Det är inte livsnödvändigt i det avseendet. Och jag förstår att det är väldigt många i världen och även i Sverige som har väldigt mycket jobbigare än vad man själv har. Så det är inte det jag pratar om. Men som sagt, en dålig dag bara.
Jo.
Men vidare så pratar de ju om det här med 2021-reglementet som vi måste ganska raskt vänja oss vid att det heter nu 2022-reglementet. För det är först då det ska införas.
Ja, det är så. Det togs ju beslut om det för ganska länge sedan. Om det här att flytta fram då starten av det nya reglementet ytterligare ett år. Då, just med anledning av pandemiutbrottet och hela den biten. Det var ju faktiskt till och med tal. Var ju Christian Horner då, som i en intervju med BBC då antydde att det fanns någon form av uppgörelse mellan teamen att kanske flytta på det ytterligare ett år. Något som det verkar att liksom satt stopp för från FIA och Formel 1s del. De är inte intresserade av att skjuta på det ytterligare ett år. För jag tror att för Formel 1 är det viktigt att få fart på det här nya reglementet. Det är en sån stor hörnsten i den nya Formel 1 så att säga. Va? Så att det vill man inte skjuta på för länge då, utan den delen utav det får teamen försöka hantera. Och återigen då kan vi lyssna till vad Mattia Binotto, Ferraris teamchef, säger om just det här faktumet, att är det rätt, har man tagit rätt beslut runt den här saken?
I think it was the right and good decision because of it has to be a responsible decision seeing the situation and the emergency we are facing as first it becomes as a priority. Not only I think we can not only act in the interest of a single team, in the interest of Ferrari, but really looking at the wider picture, a wider situation. And obviously, we know as teams were in difficulty, time would become very tight to develop new cars for 2021. So I think at the end, that was the right choice. And is that somehow not be in favor of Ferrari? Very likely, yes, maybe. But I think that we are we are challengers, and we are as well people that wants to do each time better compared to what we did in the past. And there will be times where eventually, even if they will be tight, we can recover and be stronger. The new rules that will be now introduced in 2020 have been drawn up to, for the good of the sports in mind, as first try to leveling the field and put a better show together. So hopefully, with that type of rules, we will prevent from one team being really dominant to the others.
Ja, Binotto tycker nog att det var ett smart beslut att ta, att flytta fram det nya reglementet ett år. Det här var ju faktiskt någonting som många menade potentiellt var negativt för Ferrari. Som behövde en omstart för att kunna utmana Mercedes på fulla allvar. Men det är ju som man själv säger, det är, visst, så kan det ju vara, va? Men i slutändan handlar det om vilka som gör det bästa jobbet. Mm. Och det har kanske inte Ferrari gjort hittills, va? Utan nu gäller det bara att tänka till och inte ta några känslomässiga beslut.
Ja, yeah. Och det tycker jag är kanske det bästa som kommit ut av det här då, att alla är lite mer förstående mot varandra också, att det är liksom det är andra saker in play så att säga, så att till och med ett så här bångstyrigt team som Ferrari tycker att det är mer eller mindre självklart, tycker jag är väldigt positivt.
Mm. Just det där med att de är bångstyriga Ferrari, det där är intressant, för det har jag många gånger undrat det där, för att det framställs många gånger som att alla har ju sin stans i viktiga frågor och man är noga med att poängtera att vi vill det här och vi vill så här och varför det är si. Vi tar Zac Brown till exempel då, som också var med eller som uttryckte sig runt omkring det här mötet och ville ha ner budgettaket då, ända ner till 100 miljoner dollar.
Mm.
Och det är en annan sån där grej som är intressant, och Ferrari har ju många gånger genom åren varit inne på, eller ja, de har liksom satt sig på tvären mot olika saker. När man lyssnar på Mattia Binotto, så han verkar ändå vara en resonabel person. Den första på väldigt länge som utåt sett kan förmedla den bilden av hur man tänker hos Ferrari. Han är mycket mer en diplomat än Arrivabene och Montezemolo var. Montezemolo var ju mer som... Han var ju så här... jag vet inte vad jag kallar det, men lite extravagant typ, så här, gillade att göra utspel.
Ja, men lite järnhands.
Ja, men lite så, va. Och Arrivabene var ju bara tjurig i största allmänhet, va. Binotto verkar lite mer så här, han verkar lite mer följsam, om jag kallar det så då.
Mm. Ja, men pragmatisk.
Bra ord. Precis det jag menar. Och jag vet inte, det är... Han är smart, och han har ju naturligtvis påtryckningar från sitt håll som han måste hantera då när de här viktiga frågorna kommer upp.
Mm. Och vi ska ju lyssna till vad han säger om just den här frågan då. Det är kanske den mest intressanta punkten just av den anledningen som vi pratar om här nu, eftersom Ferrari är en stor tillverkare och leverantör till andra team, och lyssna speciellt efter det här då, att han kanske inte ser att alla team bör ha samma budgettak.
Nej, och han är bekymrad givetvis över det finansiella läget rent allmänt.
It's a concern. I think it's as first a concern on a wider and global scale, and being obviously a concern at a global scale, somehow it will affect F1. We are fully aware of the difficulties of some teams. We are fully aware that we need somehow to address costs for the future of F1, reducing costs, which is the first driver of making teams, each single team surviving. We are obviously discussing with F1, FIA and all the teams a budget cap reduction, but we should not forget when doing that exercise somehow that we've got different structures, we've got different assets. There are teams which are constructors, as Ferrari and other top teams, where we are designing, developing, homologating and producing each single component of our cars. Other teams are customers, so buying some parts, so not having the same structure, obviously, because they are not designing, developing, etc., all those components. So I think when discussing a budget cap, we should not forget that we've got different situations, and it's important that we found a common ground somehow, which is suiting to the different situations. And maybe the answer is not a single budget cap equal for all the teams, finally. But more important, as I said, we had a meeting yesterday with all the teams, FIA and the F1, and I think we are really, it has been a constructive and positive meeting. I think there are still, analysis which are required to make the right decisions. I think we should avoid really to be emotional at the moment. We know that we will face difficult situations, but we need as well to somehow maintain what's the DNA, the essence, the F1, which is competition, and we should not forget what's about the F1 and the motorsport. So I think it's important really to look in all the details, but make a rational and a decision which has been really based on considerations and not emotions. But you need as well to have a long-term view. So I think it's important that we all together look ahead and make sure that we are taking the proper decision with proper priorities. But as I said before, I don't think we should avoid simply acting on an emotional base at the moment.
Oh. Det är precis det. Han återigen då, det är inte läge att ta några beslut på med känslan, utan mer med förnuftet så att säga. Och det här budgettak, hans synpunkter på budgettaket har han ju faktiskt en poäng i. Att vi går till ytterligheten här då. En av deras kunder, nämligen Haas, minsta personalstyrkan i hela Formel 1, köper i princip allt man kan komma åt, outsourcar all tillverkning av bilen. Ska de ha samma budgettak som Ferrari då, som de köper grejer av, som får stå för utvecklingen av många av de delarna som Haasen använder? Man kan se att det kanske ska vara lite skillnad där. Eller om det nu blir så att man bestämmer sig för ett tak, så kommer det att bli väldigt högt i tak för Haas och betydligt lägre tak då för Ferrari.
Mm. Ja, och alltså jag har försökt att lista ut någonting smart och säga om den saken, eller en kompromiss, men det är över min kapacitet, alltså att hitta en liksom en gyllene medelväg som kan funka för båda. Jag har ingen aning om hur det skulle kunna se ut.
Man pratar om en two-tier two-tier budget cap, alltså att man ska ha två varianter på budgettak då. En för de fullblods konstruktörerna så att säga då, typ Mercedes, Ferrari och Red Bull, Renault. Jag vet inte om någon mer kan räknas in där. Vi har ju Williams och McLaren som faktiskt fortfarande tillverkar allting själva då, utom motorerna. Men om vi bortser från dem då, så kanske de skulle kunna ingå där. Resten är ju mer eller mindre kunder då. Att de ska ha olika tak då. Jag vet inte hur det skulle jämna ut Formel 1 på något sätt.
Varför? Nej, det är det som är slutklämmen ändå här. För att det är det som var hela poängen med budgettaket. Okej, vi sätter ett tak, ingen får spendera mer än så. Och sen så förhoppningsvis då efter några år eller efter en tid så börjar folk vara mycket mer jämna i pengarna de kan lägga ut och därav i prestanda på banan. Men om man helt plötsligt har, säg att de har 100 miljoner dollar för Haas och 175 för Ferrari, what's the point överhuvudtaget då? Okej, de kan hålla ner kostnaderna för Ferrari, men varför ska ens Haas ha ett budgettak?
Exakt, och det är lite precis det, och det är väl, det är precis så man kommer fram till den siffran de har idag. Att vi måste sätta tak för de som spenderar mest. Alla andra, de rör sig lätt under den här takhöjden i vilket fall som helst. Men frågan är om man ska trycka ner det högsta taket ännu lite till, vilket jag tycker man borde göra. Det pratade vi om förra veckan, att vinna VM ska inte kosta 4 miljarder.
Nej.
Jag sa att det ska kosta 1 miljard, men säg att det ska kosta 1,5 miljard då. Och jag vet inte om jag talar emot mig själv från något någon annan går, spelar ingen roll. Man ändrar ju uppfattningar om saker och ting. Men låt säga nu då att man gav alla en summa pengar att röra sig inom och ett lite friare reglemente. Då skulle man ju faktiskt kunna få det att funka, va? Att man får en säck med pengar. Det här får ni använda till att köra era Formel 1-bilar med, så att säga, va?
Och det var ju det som var grunden där. Och sen så var det lite väl högt då för många och lite väl lågt för andra. Så att jag tror ändå... Jag menar, det är just den här grejen också, att man vill ju undvika att bli allt för komplicerad. För att vänta, de är ju... För då blir det ju, om det är två olika budgettak, då blir det ju liksom rent utsagt Formel 1 och Formel 1 och en halv. Och det, jag menar, det har man ju dragits med som ett öknamn nu för att det ser ut som det gör med hur mycket teamen kan spendera. Men om du verkligen så här stoppar in det reglementet, det tycker jag kanske är en steg för långt. Och det är väl bättre att ha ett något för högt budgettak för Haas, men ett lågt budgettak för Ferrari då. Säg att man kommer ner till 150. Säg att börja med 175 och sen så gå ner på 150 efter två år. Och sen så får det där glida ner lite grann. Men då, det bygger ju också på reglementen, vad de ska göra med de där reglementen också.
Visst är det så. Men då kommer vi tillbaka till Zac Brown då, som menar på att det här, vi riskerar ju åtminstone fyra teams tillvaro i Formel 1 om vi inte gör någonting åt det här. Och jag är fortfarande helt övertygad om att hans ingångsvärde i hela diskussionen är att han vill närma sig toppen. Snarare att han är orolig för att hans team ska klara sig rent ekonomiskt. Och använder då krisen för att promota sin syn på det. Men det jag tror Formel 1 måste bestämma sig för, det är ju, vill vi ha 10 team som alla verkligen tillverkar allting själva? Då kanske vi ska lägga oss på 120 miljoner och det ska vara lika för alla. Och det är inte tillåtet att köpa någonting av någon. Vilket innebär att Ferrari kommer inte att kunna sälja några prylar till någon, och den utveckling de gör, den är enbart för deras egen bil. Och då menar jag, då kan man trycka ner allting och så tvinga alla som är med i Formel 1 att vara egna konstruktörer. Men man får en betydligt mindre summa pengar att jobba med. Det enda som man får köpa in då, det är motorer. Och det ska vara en del av fabrikerna som gör motorer, det ska inte vara inkluderat i Formel 1.
Nej.
I Formel 1-teamet så att säga då. Nu är Mersa har ju sin motortillverkning då i Brixworth och men det är ju otroligt nära Formel 1 teamet såklart, va? Och vad är det Renault de har sin i Viry utanför Paris och så vidare och så vidare, va? Men att det ska vara separata enheter så att säga då, där även Mercedes får gå och få motorn till sin bil på samma sätt som alla andra får.
Mm. Det kanske är där de där olika budgettaken finns. Att det finns $75 miljoner, bara ta någonting från luften här. $75 miljoner finns för motorbudgettaken också.
Exakt, och sen så drar man ner det ytterligare då för själva Formel 1-bilen då, så, och den blir lika för alla.
Ja.
Det kan ju vara en poäng. Och sen måste ju naturligtvis det här regleras uppåt vart efter åren går. Allting blir dyrare, va? Men då har man ju på något sätt fått kontroll på saker och ting på ett sätt som inte existerar idag i vilket fall. Och som är tanken med det här föreslagna budgettaket som finns just nu då. Mm.
Något annat som diskuteras som kanske som ett komplement till det här budgettaket är ju ett så kallat tokensystem för uppdateringar. Och tokensystem, en token är en polett, men man kan väl kalla, jag vet inte vad vi ska översätta till,
uppdateringspoäng kanske. Poäng, ja.
Och det här var ju någonting som fanns i Formel 1 ganska nyligen mellan 2014 och 2016 om jag kommer ihåg rätt, och det var ju för motorer. Och det var ju när de införde de här turbohybridmotorerna till 2014, så var man orolig då för att det skulle sticka iväg något helt ofantligt med motorutvecklingen. Och då hade man vissa uppdateringspoäng då som man fick göra uppdateringen till motorenheten. Sen tog man bort det för att det visade sig att det var för stora skillnader mellan motortillverkarna också. Så det var svårt när Mercedes hade gjort en så bra motorpaket, så var det svårt för de andra att komma ifatt under ett tokensystem. Det var väl den enkla förklaringen varför man tog bort det här tokensystemet då. Det finns vissa tankar då om att införa det här på uppdateringssidan då. Säg då att man skulle kunna ha 100 poäng för aerodynamisk utveckling på ett år. Och då kostar då en framvinge kostar 20 poäng. Så att om du ska ta fram tre framvingar, ja, då tar det ju hela 60 poäng. Då har du inte råd med golvet som kostar 40. Eller det har du nu i mitt räkneexempel. Men ni förstår vad jag menar.
Ni kanske behöver några endplates också. De kostar ju en femma.
Ja, precis. Det blir ingen bakving i alla fall.
Nej. Jag fattar vad du menar. Men om jag har förstått saken, det här är bara en tillfällig lösning för 2021-säsongen. För att inte utvecklingen nu ska skena hejvilt bara på den här bilen som ska användas i det som blir kvar av året och 2021. Sen är det ju som vanligt igen då från 22 framåt. Så har jag uppfattat det i alla fall, det här förslaget.
Ja, korrekt. Och det är ju det, därför jag menar det som ett komplement till budgettaket. Mm.
Men ett sånt där system skulle ju faktiskt kunna vara hållbart även för framtiden. Och ett sätt då att också här hålla nere på... Men man var ju redan på väg åt det hållet i och med att man bara fick köra sin bil så som man besiktade den på fredagen. Mm. Det kommer ju gälla då från 22 då, att den bil man kommer med till helgen, det är den man ska köra med, och eventuella uppdateringar, de får inte användas förrän helgen efter. Mm. Vilket betyder att man behöver inte överproducera grejer då, som eventuellt inte används utan det man vill testa då ena helgen för att köra helgen efter, det behöver man bara en av så att säga. Mm.
Och nu blir det rörigt här, men det var ju till 2021 man skulle införa det där. Men nu har de flyttat reglementet, så nu vet jag faktiskt inte om de skulle ändå köra den där besiktningsgrejen på fredagen. Sånt där. Det här är överkurs. Kanske.
Ja, och dessutom är det ju så att vi vet ju inte ens hur helgformatet kommer att se ut när de nu kör igång i år. Så att, och det kan mycket väl vara grejer som följer med över till 21 när man väl har fått prova två dagars helger eller vad det nu kan bli för någonting. Så att, det känns ju som att det är... Vet du vad? Den här krisen kan på något sätt bli oerhört positiv, tror jag, för Formel 1. Det blir ett stålbad, en utrensning, en rening som jag tror den här sporten har behövt väldigt, väldigt länge. Mm. En krissituation som verkligen tvingar alla att tänka utanför boxen lite grann och komma fram till någonting konstruktivt och som är hållbart för mer än ett eller två år i taget. Jag tror att det kan bli det resultatet av alltihopa. Det som är så fruktansvärt jobbigt och tungt just nu kan bli oerhört bra på andra sidan.
Mm, hoppas det. Mm. Det är ett alternativ till just det här tokensystemet som också nämnts. Jag vet inte om det är riktiga diskussioner eller bara att det är någon tanke. Det är just att man skulle ha förbestämda antal gånger som man får ändra konfiguration på bilen per säsong. Alltså, och det skulle då istället vara för att vänta nu. För det kan ju bli komplicerat med tokens. För då är det så här, men vi ska inte ändra hela framvingen. Vi vill bara ändra våra endplates. Vad kostar det? Ja, förstår du? Det kommer ju finnas ett listpris här som kommer vara svår att avgöra. Vad ger det här faktiskt i faktiskt prestanda? Mm. Och hur mycket kostar det för teamen att göra det här? Så att det skulle då kunna vara en alternativ lösning i att man, nej men, du får bara ha tre olika framvingar på en säsong.
Tre versioner på bil.
Ja, precis.
Att man hårdrar ännu mer, att man säger att bilen som ni homologerar bilen i början på säsongen, ni får ändra den
två gånger till
under året. That's it. Mm.
Och då kan man ju se då att då har man ett mid, high och low downforce package typ. Mm. Att man skulle, det är allt man har att komma med. Liksom. Men man, det är ju också den där grejen att problematiken med allt det här är att man vill inte låsa in teamen. Om det är ett Ferrari som ligger efter Mercedes i Australien och så är de inlåsta, de får inte ändra det där konceptet överhuvudtaget. Ja, men då är det ju som det är.
Varför tror du tokensystemet försvann en gång?
Exakt. Mm. Så att det här är ju baksidan på allting sånt där. Men det är så oerhört komplext nu, för det är inte bara det att vi inte vet när vi kommer igång, utan det är liksom hur kommer Formel 1 se ut, och det är det som är den stora frågan just nu.
Och det är därför jag menar att det är bättre att begränsa pengapåsen och ha ett lite friare reglemente. Det tror jag på sikt skulle kunna bli underhållande. Bara det viktiga där är att reglementet inte är FR-baserat, och dit har man ju redan nått så att säga. Mm.
Jag vill knyta ihop den här säcken lite med att försöka svara på frågan som jag ställer till mig själv här. Varför skjuter man på allt det här nu? Om man tänker på att man ska liksom införa 2021-reglementet till 2022 istället. Man vill sänka ett budgettak. Det är otroligt mycket mekanismer igång nu som vill sänka kostnader. Och enkelt förklarat så är det ju så att en stor del av teamens intäkter kommer från utbetalningar från Formel 1, alltså tv-pengar och annat då. Och de här pengarna då baseras då på föregående två årens VM-tabeller. Så kom du 10 så har du en viss summa pengar. Kommer du 3 så får du en annan summa. Sen finns det en massa andra avarter i det här systemet då. Men nu, för att göra det enkelt för oss, så bygger det på din position i VM de föregående två åren. Och det gör att i år får teamen fortfarande de här utbetalningarna från Formel 1 från de föregående två åren. Men kör man inte i år så kommer ju inget utbetalning för 2020 under 2021-2022. Hänger ni med? Så att nu ser väl allting sett till utbetalningar från Formel 1 ganska okej ut. De har ju problem varje team har ju problem säkert med sina sponsorer när de inte är på banan. Men det är deras privata uppgörelser med andra varumärken. Men de här stora pengarna som kommer från Formel 1, där kan det bli ett hål först kommande år. Så där blir ett jättelångtgående ekonomisk problematik då, att inte bara att man inte kör i år och man tappar pengar på det, utan det släpar också efter de kommande två åren. Mm. Så det är därav de vill sänka kostnaderna överlag då, men framförallt också de kommande två åren.
Och det är ju lite därför de inte kan säga att vi stänger 2020.
Ja.
Vilket på något sätt hade varit det enda rimliga i det här läget. Att man bara, varför stänger vi inte bara? Varför låter vi inte alla bara dra sig tillbaka, sätta hänglåset på fabriksdörrarna och så gör man vad man kan för att hjälpa personalen att klara sig igenom det här året som ändå är liksom paj. Och sen så kommer man med förnyad kraft då från starten på 2021. Allt är ju förberett. Bilen finns ju redan. Förstår du? Det skulle kunna vara en mycket smartare lösning på alltihopa, va? Men man vill inte det, för att det här får såna långtgående konsekvenser och är ett jättebekymmer som ingen har varit förberedd på överhuvudtaget.
Nej, det, alltså, det kan ju vara liv och död alltså för enskilda stall, och, men även som Formel 1. Alltså, det är ett börsbolag som inte går speciellt bra just nu av förklarliga skäl. Då.
Märker också vad tyst det är om det här Concorde-avtalet som går ut efter det här året i december 2020. Ingen pratar om det överhuvudtaget, va? Och ingen har skrivit på det här nya avtalet då för ytterligare fem säsonger. Jag vet inte vad det kommer att vara, men säg fem säsonger då. Och det är det ingen som har yppat någonting om. Det är inte så att man inte vågar yppa något, men där tycker jag man är helt rätt. Håll det där bakom lyckta dörrar och kommer någonting när det väl är klart. Mm. Istället för att det ska läckas ut grejer som hamnar då i media som sen då... Man får ju bara brottstycken av det de pratar om egentligen. Va? Då kan det bli feltolkningar och sådana saker. Va? Så det här är ju superviktigt att man nu håller stängt runt omkring de här förhandlingarna och verkligen inte kommer ut med någonting förrän det finns något att komma ut med. Erik, simracing har vi ju pratat en hel del om senaste tiden. Du har kört en hel del i helgen, gissar
jag. Jag har faktiskt inte gjort det, för jag har varit på landet.
Ja.
Så att jag kunde inte göra
tar
det.
Tar du inte med dig grejerna?
Nej, jag gör inte det.
Sitter
jag har
inte
ingen
på
TV på landet.
Nej, men TV måste vi lösa åt dig, Erik, på något sätt.
Ja, men här hemma har jag i alla fall en TV, men på landet har jag ingen. Så det är helt pointless att ta med en ratt.
All right. Det här med VR kanske blir viktigt för din del.
Ja, man får se. Men du, hur känner du runt det här med simracing egentligen nu? För det var ju så här, om jag tänker liksom tidslinan här, att det var så här, nu sätter vi igång Formel 1 och IndyCar och allt vad det är, och sen så blev inte det, och sen så dök simracing upp från ingenstans. Det hade ju funnits länge såklart ändå, men just i folks medvetande. Och då tyckte jag att wow, vad kul att allting dyker upp här nu, för det är ju bättre med simracing än ingen racing. Och sen så, det kanske jag har med mitt current state of mind att göra, men helt plötsligt så fick jag lite så här, jag vill inte, alltså jag tycker fortfarande att det är kul att köra, men jag orkar inte bry mig om simracing längre.
Du tar det inte riktigt på allvar.
Nej, men grejen är så här, jag tyckte att jag slogs ändå av det nu, att när man tittar på IndyCars iRacing-liga där, att det har ju blivit otroligt seriöst från 0 till 3000 ungefär, när alla förarna sitter med sina riktiga racingingenjörer, de har sina riktiga spotters med under tävlingarna, de sitter och jobbar på system för att utbyta data, bla bla bla. Och det är ju coolt på ett sätt, men det är också i brist på annat. Så att jag vet ibland inte riktigt vilket ben jag ska stå på. Jag tänkte på i helgen när Marcus Ericsson då tog pole position i, var är Michigan?
Michigan International Speedway, yes.
Mm. Och vi sände det racet. Och sen så tänker jag ändå på när man sitter och tittar på det, vilket är underhållande. Jag hoppas fortfarande att de fortsätter med det. Men jag vet bara inte vad jag ska tänka längre. När de startar pole och sen så åker han in i depån och sen så får han stå i 15 sekunder för att han började, bilen hade skador. Men det var inte ens skador som han hade märkt.
Nej.
Vilket gör att allting blir förstört. Och sen tänker jag på Lando Norris som kör Formel 1-versionen av deras e-sport eller ja, simracing race då. Och han har ju knappt kört för att han har blivit utslängd från sin typ den här portalen på varenda gång i stort sett. Och det blir liksom lite så här, det är seriöst, det är häftigt, det är kul att det finns någonting att följa, men jag kan liksom inte komma ifrån att det är ju inte riktigt det. Jag har svårt att liksom verkligen tända till.
Mm. Jag har vad du säger och jag förstår vad du säger och jag kan väl i stora delar hålla med. Det jag tycker är kul däremot, det är att det här har dykt upp. Att det har blivit så seriöst som det har blivit IndyCar, det tror jag hänger ihop med, precis som du är inne på, att det är liksom det enda som finns. Och tävlingsinstinkten hos alla förarna är ju uppenbar. Alla vill ju vara med och köra om man tycker det är kul. Inte minst våra svenska killar då som gör det hyggligt ifrån sig. Felix som var snabb redan från början och har kört kanske lite mer än vad Marcus har gjort, men båda tycker det är väldigt kul att hålla på. Mm. Sen finns det ju det finns uppenbara brister i simracingen som man nu får en dels blir de exponerade precis som du beskrev det, något som har varit vedertaget för alla de som håller på, de vet att det är så här och det upprör inte för de som håller på vardagsdags, va? Men för oss som kommer in då som storfräsare och tycker att nu ska vi kolla på simracingar och tycka en massa saker om ditten och datten, vi blir ju lite så här förvånade över det ena med det tredje. Men det jag tycker är intressant däremot är att den här sporten, om vi kan kalla det då, det kan vi väl, den är ju, för det är ju tävlingsmoment trots allt, den har ju världens chans nu att liksom fila på eventuella brister. Och tänk dig själv att vi har racing året runt. Jag menar, IndyCar-killarna kör ju till september och sen så börjar de inte förrän i mars. Det är en jätteperiod. De skulle ju kunna stänga butiken i Laguna Seca när de nu väljer att avsluta säsongen. Och sen helgen efter, då börjar iRacing Challenge. Mm. Och så bara rullar det på. Och så blir det en produkt att sälja. I olika plattformar, kanske inte i tv, det kanske inte är gjort för tv, det kanske är gjort för YouTube eller vad det nu är, andra digitala plattformar eller vad det nu är. Samma sak med Formel 1, samma sak med alla serier egentligen, va? Och att det blir mera vedertaget. Nu vet jag att det är många förare som även innan kriserna höll på med de här bitarna, men det skulle kunna bli mer att okej, okay, nu är vi klara med IndyCar 2020 eller 2021 eller vad det är, nu börjar IndyCar iRacing den serien och så förfinar man konceptet och kan få till det, och här då ökar ju chansen också för andra sådana som är simracers till vardag så att säga och inte tävlar på fysiska banor, att de får chansen att vara med och tävla också och precis som du var inne på förra veckan, öka insatserna. Se till att seriositeten ökar så tillvida att det finns något att verkligen tävla om, det blir en ära att ta det mästerskapet också. Så att det blir ju väldigt exponerat allting nu när det har blivit som det har blivit. Och vi är så oerhört många som är nya in i det här. Mm. Jag kan tänka mig att det sitter en annan simracer och ler åt våra synpunkter här och tycker att vilka jävla tomteblås som inte har varit med förr. Men som nu helt plötsligt kommer in i det här och tycker en massa med saker. Men det tror jag simracers får acceptera. För att nu får ju sporten väldigt mycket mer uppmärksamhet och det självklart kommer det då en massa andra tankegångar och åsikter om det. Och det är ju lätt om man håller på att man tycker att ja, men det är väl bra som det är. Mm. Men ibland kan det vara bra att det kommer in lite andra synpunkter också.
Jag tror att det som slår slint i mitt huvud är dock när det behandlas som riktig racing. Men det inte är riktig racing. Det är då det blir liksom lite fasfel i min hjärna. Att jag vet inte riktigt hur jag ska behandla det i mitt huvud. För att nu finns det ingen riktig racing. Eller den finns, men den pågår inte just nu. Och då är det här, och då behandlar liksom tv-kanaler som våran förare och publik det som att det vore på riktigt. Mm. Eller det, jag säger så här, inte på riktigt, men att det vore samma sak. Och det är det inte. Ändå. Så det är där jag tror att det blir lite så här fel. För det jag tänker också på, jag tänker bara på skillnaden på folks, liksom hur folk utövar den här simracingen. Att vi har vissa som sitter i riggar för 100 000 kronor. Jacques Villeneuve satt och kom sexa, va, i något sportvagnslopp med en handkontroll.
I det Legends-racet som iRace gör. Och han som vann, Manuel Pirro, han satt på en pinnstol hemma, hade en gammal Logitech E27 med en skokartong som skärmen stod på och vann ju hela klubbet. Mm.
Så det är det jag menar bara med att det blir inget bättre slutord än att jag vet ibland inte vilket ben jag ska stå på.
Nej, sitt ner istället, Erik, det är allra bäst.
Jag gör det.
Det är allra bäst att sitta ner. Det som vi kan vara helt övertygade om, att jag tror att det här är ändå bra.
Ja,
till största delen så tycker jag det är bra. Den här delen av community, spelcommunityn behöver Formel 1 alla dagar i veckan. Vi behöver ju sammanföra de här två sakerna och det tycker jag man har börjat med på ett föredömligt sätt, och nu är det bara att bygga vidare, och här får man ju verkligen världens chans att syna det här lite mer i sömmarna och hitta eventuella glitchar eller problem som man kan behöva fixa till framöver. Och sen ser jag fram emot det iRacing-mästerskap under off-season, så vi kan jobba året runt.
Ja, och jag ser fram emot min egna ratt så att jag kan köra min PlayStation på ett roligt sätt.
Just det. Så är det.
All right.
Lycka till med det. Nu kommer vi till den här magiska avrundningsfasen här. Jag tycker inte vi ska göra plågan speciellt långvarig, utan vi säger kort och gott att vi är tillbaka om en vecka igen. Vi kämpar på F1-podden med allt vad vi har och kan, och hoppas att ni uppskattar det, och så syns vi, hörs framförallt om en vecka igen.